Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radioplay.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Jakob Ökvist presenterar sitt mästerverk.
Så att jag stod ju liksom i på dansgolvet, man mitt i och var dansen.
Det är jävligt magsagt att kalla det här för din Mona Lisa.
Messiah ber om respekt för komikerna.
Dude, whatever the fuck I was saying, however you heard it, that's not what the fuck I'm saying, all right?
Och Nisse Hallberg har upplevt en grabbig svensexa.
Här någonstans sitter jag på Kalle Zackari Wahlström.
Åh herregud, du hamnar överst.
Ja, jag hamnar överst. Paniken kickar in. Vad gör jag? Jag börjar klappa honom på bröstet lite.
Varför det då?
Ja, för att jag vet inte hur man gör när man är övertag.
Då var det fredag igen. Du lyssnar på Freak Show. Det här är Sveriges snabbast växande nöjespodcast. Vi har växt snabbast nu sen 2015, 2016.
Ja. Och vi fortsätter växa.
Otroligt. Jakob Ökvist, hur mår du?
Jag mår faktiskt... helt okej.
Vad härligt. Jag heter Messiah Hallberg. Och med oss denna vecka har vi den enda Hallberg som stavar med stort H. Nisse Hallberg.
Den enda som stavar med stort H?
Ja. Ja. Det var en hyllning.
Ja, okej. Okay. Tack.
Att vi andra krymps. Våra bokstäver krymps.
Du tar alltid, om jag skriver så här, att den enda Hallberg som är värd att se. Då tar han åt sig lite. Och det är därför det är lite kul att skriva så.
Jo, fast nu tar jag mindre illa upp än när du började göra det innan jag ens hade träffat dig. Du hade ditt Twitter-bio. Den enda Hallberg på ståuppscen som jag låter ha.
Fan är det där?
Men det känns som att om någon hade sagt för 2 år sedan att om 2 år kommer SVT ha en show som heter Loco Hallberg. Mm. Då hade ju era ansikten flimrat.
Håller du käften, Jakob? Jag står inte ut med den där killen som har stulit våra namn.
Nej.
Och nu paraderar längs gatorna.
Passerar på insidan.
Ja, det är trist.
Ja.
Vad tänkte du prata om, Jakob?
Jag hade ju då tänkt från början gjort en jätterolig imitation av asiatiska kypare på olika kinakrogar. Det var min tanke den här freakshow-fredagen. Att liksom... Ja, men du vet, det är roligt att imitera folk. Så tänkte jag, kypare på kinakrogar har ju en sån här liten touch.
Ja.
Men nu brakade ju då internet ner när komikern Shane Gillis hade skrivit på för Saturday Night Live. Vad har vi på Saturday Night Live?
Ja, det är ju det som svenska programmakare har försökt i 30-tal år göra någon kopia av, men aldrig lyckats. Alltså det är ju,
hey, vad har vi för exempel då?
Hej Baberiba.
Att du uttalar det.
Alltså, hej Baberiba.
Det är sånt förrakt i att uttala det så. Hej Baberiba tror jag heter.
Ja, hej Baberiba.
Ja, och nu Mumbo Jumbo.
Just det.
Och så något som heter fredag hela veckan.
Jag tror att det finns inte en tv-chef i Sverige som inte har fått en knackning och sagt, tjena, ett svenskt Saturday Night Live. Vad tror ni? För då tänker de, fan, en långkörare.
Ja.
Ett humorkoncept. Lite, men jag tror för i USA är du med i Saturday Night Live, det är lite klart. Det är lite som för svenska komiker att få vara med i AMK morgon. Va? Eller hur?
Är man med där så när som helst så ringer...
Ja, men du kan säga dagen före och dagen efter jag var med i AMK morgon. Mm. Det är en stor skillnad.
Ja, verkligen.
Eller?
Mm, ja, verkligen. Jag har ändå varit en del av AMK morgon, så jag förstår exakt. Min karriär, den drog
iväg. Jävla turbo.
Ja. Då visste jag mig säga vilken Hallberg det var som var kaxig.
Han med stort H.
Ja, Hallberg med stort H, ja.
Nej, men Saturday Night Live är väl... behöver jag dra några namn som har breakat?
Nej, men framförallt kan man väl säga att det var så här 80-tal, 90-tal så var det ju en större... En större cred. Nu har jag sett en del ståuppkomiker som har gått ut och sagt efter det här att jag sett en live, nu är det inga.
Det finns ingen som bryr sig längre.
Nej, inga komiker, riktiga komiker tittar på det.
Det är nu bara, det. På de produktionsbolagen är någon som klappar på axeln bara, should we do hey babariba?
I want an American hey babariba.
Ja, mambo jumbo. Nej, men han skrev på innan han ens hade spelat in första avsnittet av Saturday Night Live. En amerikansk New York-komiker, kanske längtat efter det här breaket hela sitt liv, skriver på för Saturday Night Live och tänker, yeah, han måste ju ha ringt polarna.
Mm. Det är klart.
Det är klart. Jag har skrivit på, bläcket har torkat.
En ganska okänd komiker ska man säga. Alltså en sån som harvade runt på klubbarna, som jag förstår det, kom från typ Midwest, hade någon slags scenperson av att vara lite white trash. Mm.
Fan, han tog ju min. Är det jag?
Han stod, först snor de hej babaribba och nu snor de Nissa Hallbergs karaktär. Han skriver på, allting är klart. Då tipsar några andra, kanske så här illvilliga komiker, lite så här. Jag ska inte dra några svenska ditos, men alltså komiker, ni vet att han har sagt horribla saker i sin egen podcast. Han har en podd och där har han precis då gjort det jag hade tänkt göra i dagens freakshow. Imiterat människor i Chinatown.
Just det, han beskrev ett besök på en kinarestaurang och han gjorde lite...
Han gjorde sig lustig på andras bekostnad.
Han påtalade att den här kinesiska kypan inte riktigt förstod att det var flera hundra rätter i den där menyn, och så pekade han på vilket nummer han ville ha, ändå såg den här kypan alldeles... Och så gjorde han en lustig röst.
Han gjorde en lustig röst. Ja. Sparken direkt.
Nej, inte sparken direkt. Det var några dagar när de övervägde, när de har fått reda på det här.
Ja,
och sen,
så sen nu är han ute i kylen. Det är som Nissa Hallberg inte med i AMK morgon. Vi vet alla varför.
Ja just det, var inte riktigt du som gjorde någonting där. Men,
ja men någon fick sparken.
Ja någon fick, eller det var en som var kvar.
Yes.
Det var en som var kvar.
Ja, en fortsatte rulla.
Ja, en fortsatte rulla. De andra backade långsamt ut i rummet.
Vi...
Ha det bra ni.
Ni kör vidare. Nej men så därför tänkte jag istället passa på att berätta om ett, jag hade ett sånt här moment i helgen, så att, för jag släpper det där med...
Helt?
Ja.
Det kommer inte bli en liten imitation.
Nej men vi sitter ju i en podcast.
Ja.
Ska jag då chansa på att i framtiden, om jag är aktuell för hej babariba,
ringer från Mumbo Jumbo
och så skriver jag på och ringer liksom er och bara, det är klart vi firar på Pelikan, nu har jag fått en roll i hej babariba. Och så är det någon som, har du hört Freakshow? När Nissa Hallberg var där. Han gör kypan. Alltså, jag går inte dit. Ni drar mig inte ner i det hålet. Däremot gjorde jag... jag kan tänka mig... kan ni tänka er när Quincy Jones och Michael Jackson hade gjort albumet Thriller? Mm. De sätter sig ner i studion och lyssnar på den här plattan. Kan ni tänka att de kände att... Fan, det här är ju bra.
Och så tänkte Quincy Jones... Hoppas han inte har knullat några barn.
Tror du han hade det?
Han frågade honom. Hoppas. Michael, du har inga lik i garderoben.
För det här kan slå.
Nej, men det måste ju varit en känsla av... intressant. Undrar bara om de direkt kände... Jo, men det måste de ju känna.
Men känner man inte när man har... Det här är bra.
Jo, jag kommer ihåg när jag satt och tittade på min egen special då, när vi satt och klippte den, min förra stand-up-show.
Inga jämförelser i övrigt.
Inga jämförelser i övrigt, men då skrek jag högt i lägenheten. Det är bra! Det är jäkla bra! Till vissa skämt, inte till alla skämt, men till vissa skämt. Så att jag tror att...
Ja, men du satt och kollade på dig själv.
Ja, berusad också ska jag till och med. Jag måste dricka vin innan jag kan titta på mig.
Nisse, när du spelade in din special Trött,
ja,
hade du också den här känslan av eufori?
Jag var ju nära på att sänka någon när jag gick av scenen.
Varför det?
Sänka någon?
Nej, men alltså jag hade ju gjort så här, hur ska folk att komma en sista gång? Då abonnerade jag 6 bussar, bjöd på bärs och järn. Det var ju 300 pirater. Alltså folk var så fulla.
Och du ska filma en gång, one-off.
Ja, one-off. Fan, det här gör jag. Det behövs inte två. Det är bara fegisar som filmar två gånger, tänkte jag.
Ja, det är
och
smart.
Och folk som har dubbelt så mycket pengar. Ja, men det var en kille som gick över scenen två gånger. Först hotade jag så här, går du över en gång till kommer jag handgripligen kasta ut dig. Sen gick han över en gång till. Då hotade jag honom till livet. Så han sitter andra halvan och tittar ner i golvet, jätteledsen. En kille drog av sig bar överkropp och skulle sopa på mig. En tjej däckte efter en kvart på toaletten och spydde ner hela sig själv. Det var alltså, det var ett fraggelberg. Men det är otroligt snyggt filmat.
Men du stod inte som en sån här halvbörd. Det här är bra, det här är jävla med bra.
Ja men det är bra, men det är också man ser ju att jag skriker ju en timme och 20 minuter.
Men det blir alltid en speciell stämning när en komiker hotar folk i publiken till livet om de inte håller käft.
Ja, det är svårt att glida in i material sen. Eller?
Ibland. Hur rodde du hem det där liksom fyllde?
Nej, men alltså, just
det fanns ingenting i det som när du sa så här, abonnera 6 bussar, bjuda på sprit och öl.
Och döpte till hemliga festen. Och så var det högsommar och liksom 35 grader varmt.
Så folk kröka på rätt hår.
Ja, gud ja. Det gjorde de. Men, och sen när jag hade hela rummet och kände så här, det här är bra! Det här är riktigt bra. Då, mitt innan, det kommer liksom en harang med punchlines. Så kommer inspelningsledaren fram och bara, kan du sälja det lite mer i ljuset? Och då höll jag på att tappa det. Men det blir bra.
Ja.
Det blir
väldigt
bra.
Ja, men det där var inte thrillerkänsla då?
Nej, det var väl kanske mer så...
Som Quincy fick reda på vad Michael hade gjort, det han inte sa till honom då. Alltså att... Du har inga lik i garderoben.
Nej, men jag har 300 lik i publiken här.
300 dyngraka. Ja. Nej, men för jag försöker komma på fler såna moments när någon har gjort något och tänkt att har ni något Nevermind Nirvana?
Mm.
Måste ha känt att det här är bra.
Jag har ju väldigt svårt för EDM musiken. Dunka-dunkat.
Som kommersiell dunka-dunka för mig.
Du tycker att jag tar för gamla referenser, Thriller och Nevermind.
Nej, men det finns en, jag har väldigt svårt för den generellt sett. Speciellt också för att folk ofta ser mig och tror att jag sitter hemma och lyssnar på Swedish House Mafia.
Ja,
men det finns något klipp, jag tror att det är på Swedish House Mafia, första gången de hittar slingan till Don't You Worry Child eller något sånt där, som är ganska härligt när de liksom tillsammans bara sitter och diggar de här fånarna och så hör de liksom att det här är pengar.
Ja, men det finns ju också ett klipp när Avicii skickar till Ash sin producent och han bara så kaching, det här är ju guld,
det här är bra, det här är jäkla bra.
Det kan vara att man träffar en litet stråk av gud i det läget.
Verkligen.
Och det tror jag gjorde i helgen.
Är det så?
Ja, det var min Thriller.
Mm-hmm.
Det var min Mona Lisa. Nu backar jag ännu längre.
Vad roligt om du nu glider in i den rasistiska kinesiska stereotypen.
Men nu har han sabbat i den här Shane Gillis när jag precis har hittat en perfekt kypare på en...
Nummer 13!
Det lät precis som Billie Jean-starten. Nej, jag var på fest i helgen och rätt mycket folk och då, ingen, du vet, hemmafester när folk håller på och byter låtar hela tiden.
Mm-hmm.
Har ni varit med om det här? Sådana här hobby Spotify-fester.
Jag är en sån.
Du är framme och...
Jag känner mig trygg vid... det ger mig en funktion på festen. För annars går jag bara runt som en sån...
Zombie. Ja, är det själv.
Ja.
Nej, jag tog då tillfället i akt och sa att nu skit, det var mycket folk. För då blev inget drag. Då sa jag, fan, låt mig DJ. Jag är gammal DJ.
Förlåt.
Det är inte bra tecken att skrattet kom så som en direkt respons.
Det var som jävla självsäkerhet.
Ja, men jag har ju fått betalt.
Jo, men det har väl jag också, men det jag skryter med.
Att man har stått...
Jo, man är ju gammal lite.
Men jag har ju stått på Ängelen, nedre dansgolvet.
Ja, gud ja, det har du gjort.
Det har jag gjort.
Ja, men verkligen.
Så jag sa så här, jag tar på mig det här. Så jag laddade hem en DJ-app. Och så gjorde jag det geniala. Jag dansade med publik. Alltså jag dansade, jag var den dansande DJ-en.
Alltså du tryckte på play och sen sprang du ut på dansgolvet?
Nej, men jag stod mitt på dansgolvet och DJ-ade i på, alltså förstår du, jag blev...
Jaha, du uppfann en helt ny genre.
Ja!
Den dansande DJ-en. Som är bland folket.
Jag stod inte på en jävla scen.
Nej.
Jag gömde mig inte. Jag var en i... Så att jag stod ju liksom i på dansgolvet. Man, mitt i. Och
det är
var
jävligt
dansen.
Magsagt att kalla det här för din Mona Lisa. En halvpackad 45-åring som har laddat ner en app.
Det här är bra. Det här är jäkla bra.
Men det här är något nytt.
Jag kände så när jag stod där, fan, det här gör ju inga DJs.
Nej. Undrar varför.
Nej, men de gömmer sig bakom den jävla plexiglas. Får man gå, ursäkta, kan du spela Billie Jean? Nej, skärp dig, det här är en, vi kör bara house på den här klubben. Du vet, ska vara så jävla bajsnödiga DJs. Nu var jag ju liksom, jag skapade någon form av vi-känsla. Det var ju liksom så här, jag är dansgolvet.
Ja, du var väldigt folklig.
Ja, exakt.
Du vet, request, här är det olagligt att inte köra request. Det var lite den.
Ja, men då kunde ju
här kommer Nickelback, kom igen.
Ja, men jag kände ju vad de ville ha, jag var ju liksom pulsen.
Du är
liksom
som en modern klubb av Geijerstam. Tack. Kan man säga.
Jävligt modern.
Det är upp och poppa på en helt
ny nivå. Han står ju också och gömmer sig på en jävla scen.
Jo, men han är ändå delaktig. Det här är ännu mer delaktig än Clabbe.
Mycket.
Han skattar med, du vet. Det är boppidi-boppi-bopp.
Jag var lite som han, är det Dane Cook som hade en stand-up special när han var i mitten av, han hade en rund scen i mitten av.
Jag tror att det var Madison Square Garden till och med som han gjorde och så stod han i. Det var ju rätt coolt. Det såg
gick
coolt
runt,
ut.
Ja. Så kände jag mig.
Ja.
Och kände, fan har jag hittat något här.
Var den här festen också på Madison Square Garden?
Det var ju grannarna till oss i Nacka.
Men de är ett jävla vardagsrum.
Det var en grannfest. Så vi var fyra familjer.
Var ni fyra familjer?
Ja, typ. Ja, men vad trodde du?
Nej, men jag trodde att det var en fest.
Ja, men det var ju...
Inte liksom höstgrillen.
Nej, men det var barnen hade lagt sig.
Det här är ju hötorgskonst.
Så du går bland sju andra vuxna som försöker äta lite och försöker dra igång fest.
Jag är festen! Sätt dig, älskling. Hanna gick hem. Ja, men jag kände att jag hittade någonting där. Får jobba vidare på den.
Och får du inte igång festen med din DJ ändå så kan du alltid dra den där rasistiska stereotypen.
Ja, men den har jag. Så länge... Shane Gillis har fått mig lite nervös.
Ja, jag förstår.
Man kan få skit för saker man säger i en podcast.
Vi kommer inte anställa honom. Vi har hört att han blir en DJ-ar i olika villor på dansgolvet.
Det enda vi ville ha var lite jävla sydostasiatiskt stereotypiska gubbar.
Men det vägrar han bjuda på. Nej.
Freakshow är denna vecka sponsrade av Läkarmissionen och Läkarmissionen jobbar just nu emot sjukdomen Ebola som jag minns, man först hörde talas om den, då var jag barn, det var 90-tal, man hörde om den här fruktansvärda sjukdomen där man blödde ur kroppsöppningar och det finns än idag inget botemedel mot sjukdomen.
Nej, det är ju fruktansvärt. Ebola är ju det, kanske inte folk känner till, men det är ett av världens mest fruktade virus och innebär döden för 50-90% av de som drabbas.
Just nu pågår ett stort utbrott av Ebola i östra Kongo och det är där Läkarmissionen driver ett projekt för att försöka stoppa spridningen av sjukdomen.
Och hur gör vi då för att stoppa det här viruset? Jo, vi ber dig som lyssnar att swisha 120 kronor eller valfri summa till 90 00 217. Märk swishen med Ebola.
Jag tänkte bara prata lite snabbt om de viktigaste människorna på denna planet. Människorna som säger det som ingen annan vågar säga, gör det som ingen annan vågar göra, står upp för det rätta och sätter ner foten mot det som är fel. Jag pratar givetvis om ståuppkomiker.
Ja,
vi är alla ståuppkomiker. Och det känns ibland som att vi ståuppkomiker är de nya Dramatenskådisarna i det avseendet att vi tar oss själva på ett väldigt stort allvar. Vi kan ofta sitta i podcast som denna och dissekera vårt eget yrke.
Ja, det är patetiskt på ett sätt.
Ja, nu tänkte jag i alla fall göra det här i 10 minuter.
Bra.
Ja, tack. Bill Burr släppte sin nya special på Netflix förra veckan. Mm. För några veckor sedan pratade vi om Dave Chappelle som också släppte en ny special. Det här har ju då fått mig att tänka på hur komiker nu bemöts på sociala medier när man släpper nytt material. Att man ganska snabbt hamnar i olika politiska läger. Alltså då i USA så är det höger och vänstersidan som på något sätt går ut och placerar komikerna i olika fack.
Ja, Nisse Hallberg hade ju en beef med Thomas Järvheden för några år sedan.
Jag tror att den lever kvar.
Alltså, den har inte någon grävt ner i yxan.
Nej, jag har inte träffat honom sedan dess.
Oj. Ja, det var så känsligt alltså. Ja, men du ser, det kan gräva upp ont blod.
Det finns även här i Sverige. Jag såg Nisse att du gjorde någonting i veckan som man ofta har tänkt då, när man ser Aron Flam skriva, att du svarade på Aron Flams Twitter.
Ja,
och då fick du också ganska många svar. Jag läste, det var väldigt intressant. Jag var road av att läsa kommentarerna och svaren du fick från folk som jag misstänker, precis som jag misstänker att de här politiska aktörerna i USA på sociala medier inte alltid kanske är stora stand-up-fantaster i övrigt. Alltså jag vet inte hur mycket Ragnarök 69
konsumerar.
Nej, i övrigt.
Det vet man inte.
Nej, men jag menar då att de gör ju då Aron som var en väldigt rolig ståuppkomiker en gång i tiden till någonting, en symbol för någonting annat. Förstår jag menar? Alltså att du måste sitta och ta en diskussion med folk som inte kanske vet.
Hör du din jävla föredetting? Det är mycket sånt. Men en kvart efter det här liksom hade, jag fick ett samtal av honom efter en kvart.
Jaha, oj.
Och han frågade hur det var och så bara, jo men alltså han bara, jo för han bara, får jag din adress? Jag vill skicka min bok till dig. Så här, du är den sista jag skulle ge min adress. Nej, men på riktigt. Din... Alltså, ja. Jag vill inte alltså, sova med överlåset stängt lås ifall det börjar brinna. Och det vet, måste de kunna bryta upp.
Nej, men jag med allt sagt, alltså, jag, det här är ju, ska inte falla på Aron. Han är bara en väldigt, ganska många följare som har en liten... ja, de har en märklig touch, vissa av dem. Och jag tror att Aron kommer säkert, om han tar sig ur den här, var han nu befinner sig, så kommer han säkert ha en fantastisk special som kommer, där han kan sammanfatta de här åren i skämtform, vilket jag tycker är ganska kul för komiker att jobba just fram.
Verkligen.
Ja. Mm. Men det som hände då när Bill Burr släppte sin special, det var att direkt, alltså bara minuter efter han hade släppt den, så gick då Ben Shapiro, känd högertyckare, ut på sin Twitter och skrev: Bill Burrs new special is shocking and audacious. De som är woke kommer verkligen kritisera mot det här. Minuter senare går Steven Crowder ut, också en högertyckare och lite av någon slags prova på komiker också. Han sa: Watch the latest Bill Burr Netflix special. Wow. Angry feminist reviews incoming in 3, 2, 1.
Asma. Räkna ner där.
Ja, för att nu kommer och det var ganska mycket sånt här. Alltså att folk skrev: This Bill Burr comedy special is way more offensive than Dave Chappelle's and I love it.
Okej. Du får en jävla fräck amerikansk dialekt.
Jag har jobbat hela veckan. Men alltså det som var då från högerhåll, republikanskt håll i USA, var att nu, när som helst, kommer feministerna att rasa över det här. Alltså nu kommer de kommer bli tokiga över det här. Och det var inte jättemycket. Det var inte jättemycket det här. Nu kommer Bill Burr bli cancelled från allting. Alltså, för folk på något sätt ändå tänkte att Bill Burr var den han var. Alltså det var, visst, några har väl kritiserat lite av hans MeToo-material och sånt där.
Mm-hmm.
Men det var liksom, det var en rätt intressant grej. Det är en ny fas för oss ståuppkomiker, att folk direkt ska placera in oss i politiska fack. Och Bill Burr är ju ingen republikan på något sätt. Han har ju stöttat Bernie Sanders bland annat. Och Dave Chappelle röstade senast på Hillary Clinton.
Ja, så han känns inte heller som någon Trump-maga.
Nej, så att det finns ju någonting intressant. Och det här highlightades i Bill Burrs senaste special på Netflix ganska tydligt då, i ett klipp när någon hör en premiss som Bill Burr säger, och sen så ropar då personen i fråga sin egen take på Bill Burrs skämt. Vi kan lyssna på det här. Det är Bill Burr som pratar lite om efter Me Too, hur ska man hantera kvinnor och så vidare. Okej. Okay?
Yeah, it's a weird time right now. I'm glad that I'm fucking, you know, married now. I don't got to fucking deal with any of that shit. You know? If younger guys, I don't know, how do you deal with it? Like, you know what was really fucked up in all of this now is what about women who like it rough? Right? How the fuck do you, what's that? Ask for consent? Doesn't that take the mood? Well, Jesus, that kind of took it in a weird way. Dude, whatever the fuck I was saying, however you heard it, that's not what the fuck I'm saying, all right? This is why you can't judge comedians. Do you understand this? Do you understand what the fuck I was saying and how this fucking jackass just heard it? Anymore. Goes into your fucking ear hole and gets cut with your whole fucking childhood. Oh, this is what he means. Sir, if I could get along with my point, if you wouldn't mind that.
Det här är då någon, kanske förslagsvis från andra sidan av fältet i England, i London, då han spelar in det här, som säger när Bill Burr börjar prata om sex efter Me Too, så säger han så här: Nu, du kan fråga om samtycke. Det skulle du kunna testa, en jävla manskornis.
Inte bara bullra på. Nej. Som någon Kapten Klänning.
Nej, så det här förekommer ju på båda sidor. Och det är ganska sorgligt egentligen, för komiker är ju... om man inte så att säga gör som sångaren Morris säger, man går ut med en sån Britain first pin när man uppträder.
Ja, då är det tydligare.
Och sjunger om Brexit. Då är man ju väldigt tydlig, ja, vad man står för. Det finns även en författare i Tyskland nu som har gått med i det här Alternativ för Tyskland. Alltså,
så tydligt ställen.
Ja, det oftast har ju populistpartier väldigt svårt att locka kulturskapare, kulturmänniskor.
Det är också för att kultur kanske inte är riktigt deras grej.
Nej, så är det.
Jag har ju tänkt på det, för om man tänker på... till exempel SD.
Mm.
Det måste vara så jobbigt då liksom 99% av alla kulturarbetare, skådespelare, inte håller med dem.
Ja.
Som när Jerka Johansson gick ut innan valet och så här, liksom, det är inte för sent, rösta hit. Fan, vad bonusfamiljen för dem bara dog.
Ja, absolut.
Fan!
Kan vi inte kolla på den där?
Erik Johansson.
Sune Sommar.
Fan! Det måste vara så himla jobbigt.
Ja, att bli besviken så. Och vi pratade faktiskt om det just när han släppte den där videon. Eller när Joel Kinnaman gjorde också en sån.
Ja,
att man har ju kanske... Jag vet inte om det inte snarare spelar...
Nu ska jag elda mina Robocop-DVD-er på.
Ja, men jag tror också kanske att det inte heller det gör så mycket. Jag tror att det är svårt att omvända folk med den där typen. För att den typen av partier jobbar ju ganska mycket med att de slår underifrån och så vidare. Så att om en framgångsrik skådis går ut och säger så här, det här är fel, det bygger snarare bara deras narrativ ännu mer.
Man kanske är så jävla van och
var
liksom.
Man kan vara så svårt att liksom konsumera media. Kultur och media. Ja,
men det är det jag önskar. Alltså det är det jag önskar, att folk kan gå på stand-up. Det var någon som skrev till mig när jag släppte min special. Ja, jag hade fått tips om en sån här Hallberg. Jag såg hela showen. Det var som att höra Stefan Löfvens sommarprat. Men, och jag vet varför. Jag frågade varför. Och sen sa, men vill du ha tiggare eller? För jag tyckte att förbudet mot tiggare var ett dumt förbud.
Ja.
Och då, för fan, kan jag inte mer lyssna på dig. Jag skulle bara önska att folk som gick på stand-up lite mer kunde se bortom någon slags partipolitiskt hemvist. Annars så tror jag att vi kommer få fler komiker som gör som Ulf Lundell gjorde förr i tiden. Att man börjar vända sig emot sina egen publik. Jag tror inte att Bill Burr vill ha idioter som tror att han bara är ute efter att krossa feminister.
Alltså, fråga om samtycke!
Ja, men det finns också liksom, och även de här högertyckarna, det finns så mycket klipp på YouTube som är Bill Burr totally destroys SJW feminist. och du vet, Ulf Lundell hade ju många sådana idioter längst fram på sina shower. Och sen till slut gjorde han en låt som hette Pojkarna längst fram.
Som var som en roast av sin egen publik.
Men de var ju för dumma för att fatta det. De bara, pojkarna längst fram!
Där är vi, Janne!
Det gör ju mig lite till humors Ulf Lundell. Eftersom halva föreställningen handlar om hur jag hatar snubbsnubbar. Och det är de som är såhär, för att de ser alltid killen till vänster.
Och du, ja, det är han menar.
Sluta köp biljetter, snälla.
Ja, men det var också, du berättade alldeles nyss att i din special så hotade du publiken till livet och bad dem hålla käften.
Ja, och det var ju inte en av killarna, det var en kille jag vågade hota.
Okay.
Men vi kramades efter.
Ja, vad fint.
Nej, men och jag vet när jag började också, man drog mycket skämt om kanske folk i rullstol, hemlösa, folk från olika invandrargrupper. Så samlades en gäng människor som kom och såg mig, för de trodde att det var någon slags politisk statement. Alltså det var så här, jag hittade mig själv på en nazistsida en gång. Det var någon som skrev, de är PK-fittor allihop, alla svenska komiker.
Utom den här sköningen.
Utom den här killen. Och så klickade jag på länken så dök jag upp. Tada! Och så tänkte jag, vad fan är det som pågår här? Jag har inte tagit ställning. Så det jag gör nu, så fort någon säger att de är ett fan, om jag hamnar i diskussion på krog, så säger jag så här, ja, men kan du säga en annan rutin av en annan komiker som har betytt något för dig? Alltså ge mig ett exempel på en rutin som du tycker är tänkvärd, intressant eller bara vackert uppbyggd.
Oj, vilka krav du ställer på kille som med 14 öl kommer fram och vill säga att du var rolig i senaste parlamentet.
Ja,
14 öl och en hemmasnickrad som plexiskylt.
Och du direkt, ge mig fler exempel för jag ska kunna ta den här kritiken på allvar.
Ja, men det kommer ju aldrig något bra. De har aldrig något annat exempel. Det är alltid så här, jag gillar ju han Jim Jeffries, han kul. Aha. Han pratar om att han ska knulla med den här bruden.
Det är så jävla jobbigt när man ser Jim Jeffries live och han är uppenbarligt ironisk och kriminell karaktär och så är det liksom såna här jävla quarterback-muppar
som tar det som citat.
Ja, ja.
Jag vet, det är det jag menar. Det går
det
inte längre. Det är därför man måste gå, det är därför man ibland måste vara övertydlig som komiker, för man måste liksom blinka, inte bara med ett öga, man måste blinka med båda ögonen och ha stora jävla sirener bakom sig på scenen för att visa att det här är skämt. Allt jag kräver, och det kan inte vara för mycket begärt, är att vi står över partipolitik,
ja.
Att folk inte placerar oss i fack, utan att de bara tar oss för det vi är, det vill säga Guds röst. Nisse Hallberg, jag såg här i förra helgen att du var på en liten tillställning, va?
Mm.
Ja, det såg ut som att det dracks och ni hade kul.
Ja, det var ju en svensexa. Återigen en sån svensexa som är schysst.
Jaha, alltså ingen konstig sån kanindräkt.
Nej, jag har bara fått gå på svensexualitet. Man åker och på vinprovning i Frankrike. Man går på tur uppe i Åre. Man, du vet, snällt. Och nu var det då en halvdagskonferens på Hotel Sheraton med David Sundin och andra medieprofiler. Ironisk, och sen ut och grilla nyslaktat lamm. Och, du vet, så här. Och det är superhärligt. Alltså,
var du med och planerade den här svensexan?
Ja, gjorde jag. Men när jag står där så vill jag ändå liksom dra på honom en indianskrud och peppra honom med ett paintball. Jag vill köra runt en lille korte i en kundvagn. Alltså jag vill någon
sälja
gång göra det.
På Sergels torg.
Men få vara, du vet, den grabbiga killen man inte får lov att vara. Ja. Jag har aldrig varit på en sån, hej, vi är en kille från Nynäshamn. Nu ska Jocke gifta sig för tredje gången och nu ska han smiskas upp i brygga. Jag vill vara en sån.
Ja, jag förstår, men det är ju nästan, förlåt om jag är fördomsfull här, Nisse. Men
du menar att han umgås i fel kretsar?
Nej, men jag har ju träffat några av dina vänner, Nisse, män som har döpt titlar som Runken, Grunken och Dunken. Och det känns som att någon av dem kanske skulle kunna ha en sån svensexa, men du menar att de går på tur i Norge?
Ja, alltså Runkens svensexa, då var vi utanför Toulouse bara liksom laga mat och drack vin.
Han drar ju skam över alla andra som heter Runken.
Kukens svensexa, då var vi uppe i Åre och var ute på fjället och liksom gjorde upp eldar och kallskuret, då var det lite halvgrabbigt. Då gick vi höghöjdsbana och sen hade ett live. Alltså allting här
limmar ju inte alls.
Jag vill att det ska vara som när en 13-årig Albin Olsson, komikern, jobbade extra för 500 spänn, fick springa i alltså indianklädsel fram och tillbaka över ett fält och mellanchefen från Ericsson sköt på honom med
paintballgevär.
Det var hans sommarjobb.
Oerhört förnedrad.
Det är det sjukaste.
Med indianskrud.
Ja, jag vet. Dra på fanskapet en klänning, han får sminka sig själv, drejkurs. Alltså sånt, jag vet, det är gamla. Så lite senare på kvällen så, jag tror alla kände det här, för då kom ju grabbigheten fram.
Ja, det blev så efter några öl.
Kalle Söderqvist drog av sig bara överkropp. Albin Olsson drar upp byxorna. Det är brottningsfatt. En jämn fight i en kvart. Testosteronet liksom börjar dra igång. Ja. Här någonstans, liksom den andra...
Spontanbrott alltså.
Ja, den andra lillbrorsan i gänget då. För alla är liksom, förutom då Albin Olsson, folk är mellan 43 och 52.
Härlig spann.
Då är det alltså, vi är hemma hos den tidigare yngsta killen i Kalle Zackari Wahlström.
Jaha.
Lyftmaskinen från Nynäs. Han drar av sig bara överkropp.
Han känns ju generellt sett som att han har varit på en och annan svensexa där det har varit grabbighet och stått i fokus.
Ja, exakt. Ja. Men det, alltså, det är en fördom som säger det. Det här är alltså mannen som tar 254 kilo barfota i marklyft.
Han drar kvarts ton.
Ja, han drar av sig bara överkropp och bara tittar,
och letar efter
tittar på mig.
Tittar efter nästa offer.
Ja, så att jag, full första gången på ett ganska bra tag, ställer mig upp och bara, jag får ta den här.
Nej.
Jag har aldrig.
Men vad ska ni göra?
Brottas.
Vi brottas.
Det är manligt. På en gräsmatta ute i Nynäshamn.
Här får jag min svensexa. Här får jag Albin Olsson springa framför mellanchefer på Ericsson.
Dina drömmar slår in.
Ja, men jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag drar av mig bara överkropp också. Folk börjar skratta.
Varför drar du av dig bara överkropp?
För Kalle hade gjort det.
Ja, men för Kalle hade gjort det.
Det känns som att det krävdes.
Kalle har skrivit boken Stark som en björn, snabb som en örn.
Ja, exakt.
Det är han du möter, nej, men exakt. I fribrottning.
Och jag märkte att båda två stämde.
Han var både och.
Så fort jag drar av mig tröjan så har jag 100 kilo. Alltså kompakta muskler som flyger in i mig. Ja. Så att jag ligger på golvet. Han liksom, i luften liksom, är inne i ett armlås som jag lyckas ta mig ur eftersom att alla mina vänner har tränat mig genom åren. Runken, Kuken, Kallskuret, Bubba, alla liksom.
Gjort det här polislåset.
Ja, nej, men du vet, när det knäcker till i ligamenten. Jag drar mig ut. Det kommer benlåset. Ta mig ur det också. Här någonstans sitter jag på Kalle Zackari Wahlström.
Åh herregud.
Du hamnar överst.
Ja, jag hamnar överst. Paniken kickar in. Vad gör jag? Jag börjar klappa honom på bröstet lite.
Varför det då?
Ja, för att jag vet inte hur man gör när man är övertag.
Du masserar långsamt hans pectoralmuskler.
Men det är liksom så här, som att jag ber om ursäkt. Ja,
ja just det.
Att du visar att det är på skoj.
Ja.
Som en urinvånare.
Ja, som en lägger mig här någonstans på rygg för jag vet att det är där jag kommer hamna till slut i alla fall.
Men du ger upp matchen.
Ja, jag ger upp. Alltså just
han är överläge, du har chansen att ta.
Jag vet inte hur man gör.
Jag har aldrig sett i UFC att någon är i överläge och sen bara, nej, det är lika bra, jag kommer torska till slut. Lägger sig.
Ja. Spelar lite trumma på bröstkorgen och lägger sig på rygg.
Ja, och man känner så här bara en underarm mot halsen. Det klappas på hans rygg. Vi kramas, jag ber om ursäkt. Matchen är över.
Alltså, men han var ändå så pass i sinnesfulla bruk att när du klappar att han slutar.
Men alltså, jag klappade ju alltså, med blicken bara när jag tog av mig.
Du blinkar inte så.
Men det är, alltså, det är, alltså, när jag fick honom in i mig, då kände jag så här. Mm. Men det, då, man känner, när man har tänkt, så här, undrar hur lång tid det skulle ta i en oktagon.
Ja.
Jag hade hållit ut längre tror jag i en oktagon. För att där känns det lite på varandra först.
Ja, han vet ju inte först nej, men, hur bra du är.
Nej, men han sa det. Jag visste inte hur starkt du var, så det är lika bra att bara gå på.
Ja, det gjorde han ju.
Ja, och då kände han att han var inte stark.
Ja, men vad fan, om man väger 100 kilo, att slänga sig in i Nisse Hallberg liksom full...
Nej, men jag, nej, men det är så jag...
Man hade kunnat bryta alla revben.
Nej, men jag frågar mig, alltså, det är så mycket huvud som kan gå så. Det är så mycket som hade kunnat...
Vad gjorde du för rörelse för att bemöta hans attack?
Ha!
Det var ditt försvar.
Det var du är känd för den.
Nej, men, och sen, jag visade ju dig innan...
Gjorde du Nisse Hallberg? Ja, det var exakt den.
Han har alltså en kettlebell. Som väger 92 kilo.
Ja, men vad gör han med den?
Nej, vet nu, jag väger 90. Han har alltså... Han har
en boll. Man gör svingar liksom. Ja, ja. Tränar axlar med.
Så efter det här så kände jag... Fan, det är ändå gött att gå på tur.
Tack för att du kom, Nisse.
Ja, tack för att du kom, kan vi säga. Eftersom att du var en timme och en kvart sen. För att du åt någon jävla chokladtårta med Tilly de Paula eller någonting här borta.
Ändå lyckas vi köra live varje fredag. Det är,
ja, det är
otroligt.
Ja, det är verkligen kul. Det här är ju ett tåg som bara fortsätter att tuffa. Jag har ju premiär ikväll på Scener ut äktenskap
i
Hjalmar Bergman-teatern i Örebro. Jag måste dra direkt. Nu, det börjar egentligen om en timme eller två. Så det blir lite tajt idag, men jag hoppas jag hinner. Det är premiär, det är alltid, jag har gjort provställningar, men det är alltid lite nervöst ändå.
Men du har väl en föråkare, Johanna Nordström, hon kan väl köra lite längre idag kanske.
Kul att du kom, Nisse.
Ja, tack.
Vi hörs nästa vecka.
Komiker, Guds röst.
Hej.
Hej.